Vi tog med oss lite folk hem efter kyrkan för några söndagar sedan och med var bland annat ett ungt par som är en ny bekantskap för min del. Och vi fick höra en jättespännande historia tycker jag vid middagsbordet. Så jag bett henne komma och berätta. Gülsüm, välkommen fram. Du måste nog hålla den här ganska nära munnen tror jag för att... Ni har alldeles nyss flyttat upp hit.
Ja, eller jag har flyttat hit i maj då och Patrik har varit här i 2 år.
Ja, Patrik är alltså din man.
Ja, det är min man.
Och ni gifte er i somras?
Eller? Ja, det gjorde vi. Ja,
trevligt, grattis.
Tack.
Ja, du kommer inte härifrån. Vart kommer du ifrån?
Ursprungligen kommer jag från Bulgarien. Annars från Sverige kommer jag från Trollhättan.
Ja. Mm. Prata med Lasse Gunnevall sen. Han
ja, det ska nu. Jag göra. Ja. Mm.
Han blir lycklig nu. Okej, okay. Du kom till Trollhättan när du var kring 15 har jag
fått. Ja, precis. Ja. Jag var 15 år. Då kom vi med min mamma, pappa och mina syskon. Då flyttade hit.
Ja, och rottrådarna, släkten är från Turkiet egentligen. Många släkt på led bakåt.
Ja, det stämmer.
Ja, och du kommer inte från ett kristet sammanhang?
Nej, det gör jag inte. Jag kommer från ett muslimsk familj då.
Ja. Och så är du här i kyrkan nu och nu blir vi nyfikna att höra hur var resan fram till att du blev en kristen?
Ja, jo, det var så här, när jag var 25 år så hamnade jag i en kris då och kunde inte jobba, jag vart utbränd. Och då flyttade jag hem till mina föräldrar och ja, jag var sängliggande. Och det är då man liksom frågar vad meningen med livet är. Och då kom jag ihåg, då bodde jag då hos mina föräldrar och de bodde i en lägenhet. Så när man satte sig på golvet såg man bara himlen. Så jag satte mig på knä och frågade Gud, finns du? Vad är meningen med livet? Jag kände mig som jag var i en djup grop då, kom inget vart och ingen psykolog, ingen kunde hjälpa mig. Så där var en bön och så bara reste jag, men Gud vad konstig jag är. Började be till Gud också, eller började prata med Gud för jag hade liksom... Vi var muslimer, men jag var liksom inte troende då, på det sättet. Ja, och sen var det min syster sa så här kan du inte ha det. Så hon föreslog att vi skulle åka till en språkresa till England då. Och där var vi på språkresa och så efter en månad så kom det en tysk tjej och började också i min klass och satte sig framför mig. Och hon var kristen. Och där började min vandring kan man säga. Och de hade samlingar i skolan. Och jag fick sån dragningskraft. Jag ville vara med på de här samlingarna. Och det var något som hände. Och de pratade. Jag visste inte vem Jesus var eller sådär. Mm. Men det kändes som de talade rakt in i mitt liv. Och ja. Sen vet jag en gång då jag och den här tyska tjejen skulle skiljas. Det var 12 på natten. Och när jag väntade på bussen, då kände jag att heliga ande kom över mig. Jag kände mig så älskad. Och även innan det kände jag att någon var med mig. Jag började känna mig glad. Och kunde prata och liksom, ja, med Jesus som var med mig.
Förstod du vad som hände då? Eller var det något som kom och som det du var... förstår efteråt?
Ja, först efteråt förstod jag det. Just det var den liksom kvällen då som det... Då, ja, det var, ja, så känner jag hans stora kärlek. Och då vet jag att när jag kom hem att jag satte mig ner och pratade allt som hade varit otroligt jobbigt i mitt liv då. Och han var där. Jag pratade med han hela natten. Och... Mm. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men jag, alltså, det var liksom att Jesus var levande och han var sann Gud. Och han hörde mitt bön. För jag ropade från djupet av mitt hjärta. Och sen... Ja, jag kommer så väl ihåg då när jag skulle hem då efter den här kvällen att det var massa blommor och det började bli vår. Och så jag bara hade en blomma i handen och det var från Gud och han visade hur mycket han älskade mig. Mm. Och ja, det var den natten som jag... Ja, han var där hela natten. Ja, vi pratade igenom allting och så jag kände mig så lätt som jag fjärilar i magen.
Mm. Du fick se Jesus också.
Jag fick faktiskt se Jesus också. Det stämmer det. Det var jag och den här tyska tjejen igen då. Våran resa var ju slut. Vi hade varit där 5 månader. Och då var vi på en stort trädgård där det var liksom olika stilar av trädgårdar. Japansk och italiensk stil. Så vet jag, var en solig dag och då vi läste Bibeln. Och då, jag kommer inte ihåg om jag hade mina ögon öppna eller stängda. Då såg jag Jesus framför mig och han hade ljusblå mantel och bara låg mot mig. Så världens. Och då sa jag, men det är du Jesus som Annette har pratat om mig. Om, liksom om dig hela tiden. Och så, ja det är jag. Oh, liksom så här, jag kommer inte ihåg hur många sekunder eller minuter vi tittade och låg mot varandra. Då, det var liksom klart att jag skulle följa Jesus. Så jag har vandrat med han nu i 9 år då. Men sen tog det lite tid innan jag kunde bekänna min tro öppet och för min familj. Men idag vet min familj om det och har accepterat det.
Jätteroligt. Tack för att du ville berätta och tack för att du är med oss här. Ja, det är fars dag. Hur är det, fäder? Har ni blivit vederbörligen uppvaktade så här på morgonsidan? Jag hör någon ja i varje fall. Vad underbart. Världens bästa pappa står det här. Ja, det är faktiskt, jag tänkte att det passar ganska bra att få fira gudstjänst och fira fars dag. Påminna oss vem Gud är. För det passar ju egentligen väldigt bra in i kyrkans sammanhang. Vi har haft dop idag. Vi har fått bära fram Carolina. Och vi pratar ju om dopet i termer av att vi blir adopterade hos Gud. Och Gud blir vår riktiga pappa, vår himmelska pappa. Vi har ju en dotter som numera hunnit bli 11 år, men jag vet att hon ganska många gånger genom åren har frågat: pappa, är det okej att du kommer på andra plats? Jaha. Ja, för Gud är ju först, säger hon då. Och då säger jag, men det är okej. Det är okej. Och det tänkte jag, det får vara tillägnat Gud idag då. Världens bästa pappa. Jag tänkte predika utifrån, lite snabbare, se lite utifrån bönen Fader vår. Jag kommer på när jag satt i bänken här när Martin Luther pratade om bön. Och det var någon han hävdade att han var otroligt duktig bedjare. Och Martin Luther hade pratat om det här att vi är ju som vi är. Så det är så svårt. Ni kanske inte är sådana, men när man ber så är det så lätt att tankarna far iväg på allt annat också. Än det man tänkte be om egentligen. Så här. Men den här killen hävdade att han kunde minsann koncentrera sig. Han kunde vara fokuserad i sin bön och så här. Och säger Martin Luther så här att om du kan be bönen Fader vår utan att tänka på någonting annat, då ska du få hästen av mig. Säger han. Och när mannen börjar då liksom: Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Får jag vagnen också? Så var det med det. En del menar att vi inte kan veta så mycket om Gud. Gud är mysterium. Och visst är det så att vi inte kan fånga in Gud. Vi kan aldrig liksom plocka in Gud och säga att det här är Gud. Nu vet vi precis hur han är. Egentligen lika lite som vi kan ställa en människa här framme och säga att nu vet vi precis hur den här människan är. Därför att redan där märker vi att det finns så mycket mer än det vi bara ser. Än den lilla del vi har lyckats lära känna. Man kan vara gift länge och så upptäcker man plötsligt att det finns ju sidor som man inte riktigt har lagt märke till hos den andra, eller hur? Än mindre kan vi fånga Gud. Och samtidigt kan vi inte stanna där och säga att det är bara så. Gud uppenbarar sig på olika sätt. Han uppenbarar sig i naturen. Hörde jag i fredags någon som sa att få komma ut i naturen och se. Alltså, det kan ge en otroligt stark upplevelse av att Gud finns. Att Gud är god, att Gud är generös, mäktig och så vidare. Gud uppenbarar sig i Bibeln. Där får vi mer samlade vittnesbörd om vem Gud är. Och framförallt, Gud uppenbarar sig genom sin son Jesus Kristus. Det är så Jesus pratar om sig själv. Den som har lärt känna mig har lärt känna Fadern. Känner ni mig så känner ni Gud. Och så undervisar han och hjälper oss att förstå vem Gud är, hur Gud tänker och vad Gud vill och så vidare. Och när lärjungarna ber Jesus om hjälp att be. Det står ju inte så formulerat i Matteus evangelium. Men när Lukas tar med den här bönen så börjar det precis på det sättet. Jesus lär oss att be. Och det här är det här är judar som är uppväxta med bön. De är vana att gå i synagoga, de är vana att komma till templet och så vidare. Så bön är ju inget, vad är bön för någonting? Jag har aldrig hört talas om bön någon gång, utan det är klart att de vet vad bön är för någonting. Men någonstans har de fattat att Jesus sätt att be är ganska annorlunda än deras sätt att be. Och så kommer den här önskan då, Jesus lär oss att be. Och så vitt jag fattar det så är hans sätt att börja den här bönen ganska chockerande. Därför att när han börjar ska tilltala denna som är så stor, så mäktig, så väldig, som man har en sån otrolig respekt för, så börjar han: pappa, min himmelska pappa. Alltså att uttrycka det, en av de nära relationer vi får ha i livet, att få leva nära en pappa, nära en mamma. Så jag tror att det var en ganska stor chock för omgivningen att Jesus tog det på det här sättet. Ett härligt ord, pappa. Det kommer ju vara ett av de första orden. Jag tror det, Thomas, att det blir det andra ordet hon lär sig, Carolina. Eller vad tror du? Det blir nog mamma först, va? Ja, tror det igen. Och sen kommer kanske pappa då. Och det varför? Jo, därför att pappan symboliserar, tillsammans med mamman symboliserar så mycket av den här barnets verklighet. Där finns tryggheten, där finns omsorgen, där finns trösten. Det finns allt det här som blir så stort och viktigt. Så att få säga pappa för ett litet barn, det rymmer så mycket. Eller att få säga mamma som ett litet barn. Det är ord som är otroligt innehållsrika. Närhet, trygghet och omsorg. Och Jesus säger alltså, en sån nära relation får du ha till Gud. Att Gud är som din far som står för allt det här. Alla de här bilderna som man kan ha, de goda bilderna. Ibland är vi ju bristfälliga, så det är klart att det naggas i kanten. Men alla de här goda bilderna av vad en förälder kan vara för ett barn. Pappa, du som är i himlen. Då kan man tänka att ja, men då blir det distans helt plötsligt. Gud är väldigt långt borta. Men läser jag till exempel i Psaltaren 115, så märker jag att säga att Gud är i himlen är inte ett sätt att uttrycka att ja, men Gud är på distans. Gud är långt borta. Utan det är ett sätt att säga att Gud är annorlunda. Gud har inte de begränsningar som min jordiska pappa har. Gud har inte de begränsningar som min jordiska mamma har. Gud är i himmelen, han är någonting annorlunda. Men det är ingenting av distans, det är ingenting av långt borta. Glöm den där, vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara bortom... Alltså hur hinner man fram till Gud någon gång? Utan himlen är närvarande här och nu. Men Gud är någonting annorlunda. För det säger Psalter 115, det beskrivs som de som har gjort sina avgudar, de får gå och bära omkring och de har munnar men de kan inte prata och de har öron men de kan inte höra och allting. Utan det är avgudabilder gjorda av människohänder. Och så säger psalmisten, vår Gud är inte sån, vår Gud är i himlen och allt vad han vill kan han göra. Allt vad han vill kan han företa sig. Så låt inte lura dig och tänka att det handlar om distansen. Utan det är bara att tala om att Gud är annorlunda. Och i det här fallet ska jag säga att det är otroligt positivt att det är så. Han är inte begränsad på ett jordiskt pappigt sätt, utan han är så oändligt mycket mer och större. Och ändå så nära att jag får säga pappa. Jag får kalla mig hans barn. Och jag får leva i den här nära relationen till honom. Böneformulering som jag har använt ganska mycket på sista tiden. Jag vet inte varför det har slunkit in i mitt huvud. Men det är ungefär så här att tänk, alltså jag börjar med att försöka lära mig att börja bön med att tacka Gud, påminna mig om vem man är. Och så kommer det här, tack att jag får vara ett Guds barn och att jag som Guds barn har tillträde till hela ditt hus. Jag tycker det är en skön tanke. Jag har bott hemifrån ganska stor del av mitt liv. Jag flyttade och började flytta hemifrån när jag var 15 år egentligen. Sen har jag bott ganska långt hemifrån. Och jag vet känslan när jag kommit hem. Vad har man börjat med? Jo, man har börjat med att gå runt i huset och kolla att de inte har fördärvat något. Att de inte har möblerat dem eller såna här grejer. Utan att det är som det ska vara. Så vandra runt i huset och känna doften och se alla saker och så. Känner du igen det? att ha tillträde till hela Guds hus. Att inte bara Gud släpper in mig en liten tron, eller stor tronsal då, men där jag liksom får audiens och får kliva fram och så här, utan jag har tillträde till hela hans hus därför att jag är hans barn. Jag tycker det är en skön tanke. En plats där jag hör hemma, där jag inte behöver vara rädd för att komma. Vi har ju många bibelord som säger det här också, stryker under det här, att vi får vara Guds barn. Jag tänker Johannes evangelium 1 och vers 12. Det är en sån här nyckelvers som man gärna stryker under. Åt den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. Får också en definition av vad det är att tro på Jesus, att ta emot honom. Åt den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jag har fått rätten, ungefär som att bli adopterad och få alla juridiska rättigheter, rätten att vara ett Guds barn genom tron på Jesus. Vår pappa, du som är i himlen, Gud är stor, Gud är annorlunda, men Gud är nära. Låt ditt namn bli helgat. Det är underbart att möta barn som är stolta över sina föräldrar. Alltså med glädje tala om dem. Det är klart det kommer några år där de skäms för dem. Och det, man helst inte ska vara för nära när kompisarna är i närheten. Och så där. Men det har väl med utveckling att göra, tror jag. Så här, men visst är det underbart när barn talar med stolthet om sina föräldrar. Och det är den bönen vi ber om här. Gud, låt ditt namn bli ärat. Må du vara stor. Må människor tala väl om dig. Inte minst genom mig. Att människor talar väl om dig. Därför att Gud är en sån härlig, mäktig pappa. Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Gud. Hans namn får gärna lovprisas. Så kommer bönen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det här är skrivet för 2000 år sedan snart. Det är inte särskilt trendigt. Det är inte särskilt politiskt korrekt. I vårt land försöker man att föra undan kristendomen från politiken, från arbetslivet, från alla möjliga sammanhang och göra det till en liten privat sfär. Men bönen är, låt ditt rike komma. Låt ditt rike breda ut sig. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Jag tänker att det är en väldigt bra bön. Jag använder också den här bönen mer och mer. Jag märker att det är bibelord som jag börjar använda i mina böner. Men på mer än vad jag gjort förut. Men den här bönen kommer ofta för mig nu. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Finns det bättre böner att be? Ja, det beror ju vad jag har för bild av Gud. Är Gud tyrannen som mest försöker att sabba våra liv och göra det jobbigt och tungt och svårt och lidelsefullt och allting? Nej, inte lidelsefullt, det är något annat. Fullt av lidande och så vidare. Det är klart, det är ingen lätt bön att ta till. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Men känner jag Gud som en god Gud, en generös Gud, en barmhärtig Gud som vill mig väl? Det är klart att det är en bra bön att be. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och jag tror faktiskt, jag har det förtroendet för Gud att det blir allra bäst här om det får vara på det sättet att hans vilja får ske. Och ett sätt att testa det här, ett sätt att mäta det här är ju att blicka framåt, att titta framåt en dag. Nu är vi i Bibelns sista bok, nästan allra sista kapitel. Kapitel 21, det näst sista kapitlet. Så tittar vi framåt det Gud har berett, som Gud har gjort i ordning när livet här är slut. Och det jag läser där, jag tänker, men kan det bli bättre? Uppenbarelseboken 21, vers 3 till och med 5. Se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Alltså då är det ingen känsla av distans. Då är det ingen känsla av undran över om Gud är där, om Gud är nära och så vidare. Han ska bo mitt ibland dem på ett otroligt påtagligt sätt. Och så fortsätter det. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Hur kan vi få för oss att människor klarar det här bättre än vad Gud gör? Hur kan vi flytta Gud på sidan och säga att ja, men det här reder vi ut själva? Gud är en god Gud, tror jag vi sjöng. Visst gjorde vi det? Gud är en god Gud full av barmhärtighet. Och då tänkte jag, den här delen av bönen får karakterisera någonting som jag tycker är värdefullt för en pappa. Att en pappa är god. Gud är en god Gud. Låt din vilja ske. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Vi fick en ny bibelöversättning 1981. Vi är med i Bibel 2000 nu också, samma nya testamentöversättning. Och det var ju ingen lyckad översättning av bönen vår fader där. Den godkändes inte när man skulle föra in den i gudstjänstlivet. Utan det var många som tyckte att det här var inte bra. Och så fick man justera det och så har vi istället, ge oss idag det bröd vi behöver. Och det verkar vara någon slags biblisk princip när vi ser hur Gud agerar. Att inte samla för så hemskt mycket för framåt. Utan ta den dag som är. Ta Israels folk i öknen när de tjatar om att få någonting att äta. Egentligen drömmer de att få tillbaka till slaveriet så de får sitta vid köttgrytorna igen. För att det är magert ute i öknen. De äter bara sandwich. Nej, det var dåligt. Den var dålig. Men vad svarar Gud med? Jo, han svarar med att sända manna från himlen. Och så säger han, samla inte för mer än en dag. För att det här kommer komma igen imorgon. Men det är en del som inte riktigt litar på det här. Så de ändå smyger undan en del i bytten och gömmer längst in i hörnet. Men vad händer när de plockar fram det dagen efter? Det luktar illa och det krälar i det här. Och det är ingenting man lagar till mat precis. Utan bort med det. Men så öppnar de tältduken och så ser de utanför. Det är ju alltihop där igen. Så fick de lära sig, Gud försåg dem dag efter dag. Och jag tänker inte utmana er för mycket, men det här till mig också. Med hjälp av frys och andra utrymmen lagar vi ofta mat och annat som vi behöver gardera oss för månader framför oss. Alltså precis som vi är inte trygga utan vi måste lagra upp så vi vet att vi klarar oss de nästa 5 månaderna i varje fall. Ifall Ica skulle slå igen eller Coop eller något sånt där. En del i varje fall är så. Det handlar om förtröstan, att lära sig förtrösta på. Att tro att det är helt okej att planera. Men någonstans utmanas ändå vår förtröstan. Vågar vi lita på Gud som en som tar hand om oss och sörjer för oss? Och det handlar ju inte bara om maten, utan Luther sa ju att det här rymmer ju allt som livet handlar om. Att våga se Gud som min försörjare. Det här lär man sig också när barnen kommer i tonåren. Pappa, har du en 10? Pappa, har du en 20? Så är pappa försörjaren. Delförsörjaren i varje fall. Men att våga lita på Gud som den som faktiskt tar hand om mig. Och har mig i sin hand. Pappa, försörjaren. Jag tror man ska ta med om den lilla gumman. Hon var både uppe i Gällivare. Har jag berättat den här? Ni glömmer säkert historierna så det spelar inte stor roll. Hon bodde uppe i Gällivare. Hon var en stark troende gumma. Hon hade en stor förtröstan till Gud. Men hon hade ett ganska enkelt liv. Hon hade inga stora inkomster utan levde på ganska små marginaler. Men hon prisade Gud och hon kunde inte riktigt hålla inne det här utan det kom ofta att halleluja och priser Gud. Grannen med henne bodde en ateist. Alltså ateist, tror inte på Gud. Och det är inte så roligt att det är någon som hela tiden har Jesus och priser Gud och så här. Så han brukar ofta ge henne en hel del glidningar. Så en dag får hon ett gyllene tillfälle för han hör henne förklara för Gud att ja, nu är det alldeles tomt både i kylskåp och skafferi. Alltså jag vet inte hur jag ska klara mig. Nu får du förse mig Gud. Ha, tänker han. Och så knallar han iväg till Ica. Nej, han handlar på Konsum förresten, ateist. Nej, det var fel. Dumma saker det kommer ibland. Han knallar iväg till affären och han plockar ihop en matkassa och betalar och går och ställer ute på henne farstukvist. Och så kommer hon hem och så ser hon när matkassen står där på farstukvisten. Så priser Gud, jag har mat. Och då kliver han fram. Ha! Där fick jag det allt. Det är inte Gud som du tror som har fixat det här, utan det är jag som har köpt den här och ställt den här. Det finns ingen Gud. Och ställer hon sig. Åh Gud, du är väl för suverän. Tänk att du till och med låter ateisterna gå dina ärenden. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Har ni grunnat över den formuleringen? Det kan inte så gärna handla om proportioner. Gud, förlåt oss lika mycket som vi förlåter varandra. Utan jag tror också att det här handlar om någon slags biblisk princip. Att följa Gud, det är också att vara villig att förlåta andra. Därför att sån är Gud. Gud är en förlåtande Gud. Och det jag säger i den här bönen är att jag, Gud, jag vill vara dig lik. Jag vill inte stägna mitt hjärta för människor omkring mig. Utan jag vill vara villig till försoning. Förlåta. Lämna bakom. Och då vill jag också Gud förtrösta på att du är en förlåtande, barmhärtig och nådig Gud. Det här är ett av de allvarliga ord som vi har i förmaningarna i Nya Testamentet. Det här att stänga sitt hjärta för våra medmänniskor och samtidigt förvänta oss att Gud ska ha ett vidöppet hjärta för oss. Jag är villig att förlåta. Förlåt mig Gud. Att följa Gud. Och det här kan ju vara en kamp om någonting att jobba med. Att kunna förlåta, försonas. Men ta den kampen. Ta dig igenom det. Samtala med någon. Bikta dig vad du än gör. Och stanna inte kvar i bitterhet, oförsonlighet och så vidare. När det nu är farsta, alltså gör det här medan folk lever. Det är så otroligt mycket lättare att hantera det då, även om det är otroligt svårt. Gör det här medan folk lever. Vi talar om att vi är beredda att förlåta andra precis som Gud gärna gör. Och då vågar vi hoppas och tro att han vill förlåta oss. Det är också bilden av en bra pappa. Barmhärtig och nådig. Barmhärtig och nådig. Och så till slut bönen om beskydd från det onda. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Tänk att få ha den tryggheten. Gud tar hand om mig. Och då är det också bilden av en bra pappa. Att vara en beskyddare. Någon som värnar om. Någon som tar hand om familjen och så. Vi knyter ihop det. Det är fars dag. Du som har en jordisk pappa i livet, det kan vara läge att visa honom tillbörlig uppskattning idag. Om du har lärt känna Gud, så tror jag också att det är läge att få uttrycka din tacksamhet och din glädje över att få ha en sån far. Jag tänkte att vi ska få göra alldeles strax. Vi sparar den en stund. Och om du inte ännu känner Gud på det sättet, så kanske det kan vara ett läge att ta ett litet steg. En ärlig bön, söka honom. Söka dig ett steg närmare. Och det är så skönt med min himmelska pappa, att den pappa jag kan vara fullständigt ärlig mot. Fullständigt ärlig mot. Får börja precis där jag är. Det är det allra bästa. Börja precis där jag är och inte försöka låtsas någonting annat. Amen.